Jag har valt en text idag. Nu tappar jag glasögonen. De kan man behöva här istället. Som jag känner att appellera lite till den situationen vi har nu. Att vi går ut ur detta som är den här pandemin. Att vi börjar kunna samlas igen. Och då kanske det kommer tankar. Hur ska vi göra nu för att nå människor? Det kan ju faktiskt vara en ny situation nu. Alltså det som rör sig bland människor i tankelivet, i sinnevärlden, i hjärtat kanske inte riktigt är samma sak nu som då innan. Och sånt där behöver vi tänka efter och söka Gud om. Och just det här handlar om det jag ska läsa nu om och det jag ska tala. Och jag ska läsa ifrån Lukas kapitel 5, vers 1-11. Och det är när Jesus kommer till Genesarets sjö och hittar ett fiskelag, eller två fiskelag vid sjön. Lukas kapitel 5, vers 1-11. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten." De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knä och sa: "Gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor." Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Ja, det finns ju flera texter när Jesus kommer till fiskarna, där fiskelagen, och kallar på dem: "Kom och följ mig." Och det finns exempelvis i Matteus 4 och Markus 1. Men när man läser bibelkommentarer om det här så skriver de att det här är ett senare tillfälle. Så tydligen så hade de inte riktigt lämnat sitt fiske. Åtminstone fiskade de då och då. Så nu återkom Jesus till sjön här. Och den här kallelsen verkar så att de verkligen tog på allvar här nu. Och lämnade allt. För det stod, då drog de upp båtarna på land. De lämnade allt och följde honom. Så vid det här tillfället så var det efterföljelse av Jesus på allvar. Inte bara då och då så att säga, utan nu visste de vad det handlade om. De hade inte fått någon fisk på natten i alla fall. Hade fiskat hela natten. Och de var säkerligen trötta och besvikna. Och ibland kanske vi kan känna igen oss i detta. Vi försöker nå ut med evangeliet. Och så går det inte så bra. Och så försöker vi igen. Och så går det inte så bra. Vi får inte kontakt med människor. Och statistiken säger ju ibland att den kristna bekännande skaran minskar år efter år och så vidare. Och då blir det besvikelse. Och vi kanske liksom mister geisten och så vidare. Vi kanske liksom tröttnar och ger upp. våra försök. Och kanske var det så här för de här två fiskelagen där Simon verkar vara den som liksom ledde det hela. Så frågan är, hur gör vi egentligen? Om vi kommer i sånt läge, jag vet inte hur ni känner det här. Ni kanske känner full entusiasm, men då och då känner jag åtminstone, hur i hela friden ska jag kunna nå fram? Hur ska vi kunna nå ut med evangeliet? Vi har kontakt med så få och vi ser så lite resultat. Här var det ingen fisk alls på hela natten faktiskt, just vid detta tillfället. Huvudbudskapet här i texten, det är ju att Jesus kallar oss till människofiske. Var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor, sa han till Simon. Och det är ju vår huvudkallelse, alltså missionsbefallningen. Hur gör vi idag för att nå ut till människor på nytt så att människor blir frälsta och räddade för evigheten? En förutsättning som jag ser först här, det måste vara det som drabbade Petrus efter den här fantastiska fångsten. I vers 8 och 9 stod det så här: när Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten. Alltså, inför detta stora som skedde så kände Petrus sin syndfullhet, sin otillräcklighet inför Herren Jesus Kristus. Inför Jesus som han säkerligen förstod, han måste vara Messias. En ovärdighet, en mänsklig oförmåga. Och de kände bävan, stod det. Och det talar ju om att man såg Jesus storhet, man såg Guds helighet i situationen. Och inför detta så är människan liten. Vi känner att det här kan vi inte. Och man kan känna den här otillräckligheten, syndfullheten som Petrus kände. Men det tror jag är en förutsättning att vi inser vår mänskliga brist och oförmåga inför Herren för att kunna vara brukbara. Och en liten detalj som är intressant här, att Simon heter Simon i texten, utom just där. Där står det: när Simon Petrus såg detta. Petrus betyder ju klippan. Och det kan vara en betoning med avsikt här. Petrus klippan darrade inför det som skedde. Och ska vi vara fasta klippor inför Herren i tjänst, så behöver vi darra och skaka. Annars så kan vi inte bli brukbara. Vi behöver liksom den där ödmjukheten inför Herren. Det är ditt verk, Jesus. Den behöver vara levande i våra hjärtan. Vi behöver liksom upptäcka våra begränsningar. Och om vi läser där i vers 5 och 6 också. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Och då fick de så mycket fisk att näten höll på att brista. Alltså, vi kan inte själva. Om vi försöker i egen kraft, bara mänsklig tankeförmåga och handlingskraft, försöka förverkliga Guds rike, då blir det som det fiskafänget under natten här. Där, det behöver vi inse, vi som vill följa Jesus. Den mänskliga planer duger inte för Guds verk. I Jesaja 55, vers 8 och 9 står någonting som är välkända ord. Jesaja 55, 8 och 9. Där står det: mina tankar, det säger alltså Herren det här. Mina tankar är inte era tankar och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Ja, vi kan tänka ut bra saker och göra bra saker, men det är inte säkert det duger inför Herren, inför Guds rikes framgång och så vidare. Vi behöver fråga Gud, vad är dina vägar? Söka Guds andes ledning, lyssna in Jesu röst. För Petrus sa ju, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Och det var då det kom en sån överrumplande stor fångst i nätet. För det han gjorde, det var fött ur Guds hjärta. Om inte det vi gör är fött ur Guds hjärta, då blir det så att säga döfött att försöka. Det blir som det nattliga fisket. Och Jesus, han vill bruka det du och jag har, symboliskt båten, och det vi kan, symboliskt att fiska i det här fallet. Men på ett sätt som är mer än mänsklig förmåga, på ett övernaturligt sätt under Guds ledning. Och Jesus vill alltså pröva eller bruka din och min personliga läggning, begåvning och färdigheter och göra mer av det än vi själva kan. Då blir det som det här fiskafänget. Och Herren ger i överflöd, det ser vi i den här texten. Båtarna höll på att sjunka, näten höll på att brista, fast de brast inte och båtarna sjönk inte. Det håller när vi går på Gud, så att säga. Gå ut på djupet och lägg ut era nät i fångst, sa Jesus till Simon. Och det är klart, det var väl inte självklart att Simon skulle göra som Jesus sa. Jesus, han var snickare. Det står någonstans i evangelierna att han var snickare till sitt yrke. Det var innan han då trädde fram som Messias. Alltså, han var ju ingen expert precis på fiske, kan man tycka. Där var en amatör. Simon var yrkesfiskare. Och nu säger amatören, så att säga, något till Simon som säkert verkade oförnuftigt för en fiskeexpert, att kasta ut på djupet. Och det var så att man använde kastnät, och det var klockformiga nät, har jag läst, som man kastade ut, och i kanten där nere så fanns det blytyngder. Man kastade ut nätet och så sjönk det, och så hade man någon lina som man drog åt så att det stängde sig, och så drog man upp den eventuella fångsten. Och det är klart, det var inte så bra på djupt vatten att använda sådana nät. Så det verkade inte, det var någon riktigt bra fiskemetod vad jag förmodar. För att det ska ju sjunka till botten. Och det är väl väldigt långt till botten på djupt vatten. Kanske gick det inte ner till botten ens. Och hur kunde man då innesluta en massa fisk? Så att det är mycket möjligt att de som stod på stranden, som hörde det som Jesus sa, de kunde nog dra på munnen, så att säga, när Simon sa att okej, Jesus, då ska vi göra så som du säger. Så sa han väl ungefär med vanlig svenska. De kanske skrattade åt Simon fast de inte visade sig. Alltså, Simon fick skämma ut sig när han prövade detta. Och det kan vara så här att Gud vill använda sätt att göra sitt verk så som inte vi tänker, som vi kanske tycker är konstigt, till och med dumt, tokigt. Det där fungerar väl inte. Men Simon hade fått förtroende för Jesus tydligen. Han hade förstått att det Jesus säger, det är rätt, oavsett om det inte är som vi tänker och tror att det kan fungera som människor. Så han gjorde så. Så vi ska ha förtroende för Jesus även om vi tycker det där är väl inte som vi brukar. Det där kan väl inte fungera som vi och så vidare. Jag tänker på Filippus, det står i Apostlagärningarna någonstans i början. När var det en ängel, var det anden, det var ängeln först tror jag som sa till honom. Gå ut på Damaskusvägen mitt på dagen i hettan. Alltså vad skulle han göra där? Det kom ingen resande mitt på dagen. Det var ju för varmt. Men det kom en vagn. Alltså det var sånt där konstigt tilltal som man kunde tänkt. Nej det Gud, det där tror jag inte på. Men han gick Filippos. Det var liksom inte klokt, men det var klokt ur Guds synvinkel. För det kom en vagn med den etiopiska hovmannen och anden ledde honom och samtalade med honom. Och han kom till tro och lät döpa sig och reste lyckligt hem till sitt land sen. Gud kan göra saker så som inte vi tycker är vettiga, så att säga. Det kan gälla, vi kan behöva tänka utanför boxen, utanför våra egna ramar. Att följa Jesus kräver ödmjukhet, att lyssna och lyda. Trots att det inte alltid passar in i mitt eller vårat sätt att vilja göra det. Trots att jag kanske som Petrus riskerar skämma ut mig. Om det misslyckas som man kan tänka då. För så här brukar det ju inte fungera. Det kan väl inte gå. Ja, hur ska vi kasta ut näten idag? I den här tiden. Post-corona så att säga. Post betyder ju efter. Kan det vara så att många människor börjar tänka lite djupare på livet nu än innan? Alltså var det 14-15 tusen människor har ju dött i Sverige. Och många har drabbats på annat sätt. Och en del har blivit arbetslösa och så vidare. Och allt möjligt sånt här har drabbat människor. Kanske har det gått förbi en del av oss som vi inte bryr oss. Men det kan faktiskt vara så att man har börjat tänka djupare. Någon i ens närhet kanske har varit svårt sjuk nära döden. Eller någon har dött i corona. Och då kan man tänka, hur går det med mig? Tänk om jag hade dött. Finns Gud? Det är någon gnagande oro här inne. Hur går det med mig? Kommer jag till den där himlen som de pratar om i kyrkorna? Eller är det sant det där hemska som inte jag vill höra om? Att man kan gå förlorad och så vidare. Det vi inte vill tro på. Sådana där tankar kan komma faktiskt. Känner jag mig värdig att möta den där guden som nog måste finnas? Och så vidare. Ja, nu samlas vi i kyrkorna igen här. Och vi är väl den trogna skaran. Eller hur? Och vi gläds över att samlas. Och det är rätt att samlas i kyrkan. Men hur når vi dem som inte kommer hit? Hur ska vi liksom få näten fyllda med människor som behöver höra om Jesus? De som är utanför den här trogna skaran. Och vi har ju faktiskt en del som har lyssnat på de digitala gudstjänsterna så vi inte vet vilka de är faktiskt. För det har varit ett större antal, det har vi sett på de här räknemaskinerna, digitala räknemaskinerna ibland, än vad som samlas så här. Hur kan vi söka upp dem? Ja, vi behöver Guds ledning, Guds andes uppenbarelse för att nå fram till dem som vi inte träffar på det här sättet. Och det där med nattens fiske. Och att kasta ut på djupet, kan det vara så här. Om vi är fixerade vid att bara det som sker i kyrkan, då blir det väl som nattens fiske. Då når vi inte människoskarorna. Men att kasta ut på djupet, på andra sidan, kan det vara då att ha fokus på det som sker utanför kyrkan istället. Alltså människomötena i vardagslivet. Eller när vi sitter hemma med en kopp kaffe och träffar människor. Är det det som är att kasta ut på djupet? Och då kanske människorna kommer hit sen också. För det är inte något fel att samlas i kyrkan. Jesus gick ju till synagogan också. Men han var verksam först och främst utanför synagogan i vardagslivet. Det var där han mötte människomassorna, som exempelvis i den här berättelsen. Folket trängde sig på, tryckte på, så han bad dem att få liksom sitta i en båt lite bort ut på vattnet för att kunna tala och nå fram till människorna. Simon, han kastade ut nätet på Jesu ord. Vi behöver ge Guds ledning, den helige andes ledning, så vårt fiske ger den fångsten som Gud vill. Och man bör nog faktiskt kasta ut en varning för traditionens makt. Att vanemässigt kasta ut som tidigare. För då kan det bli som nattens fiske som har sagt för en stund sedan. Det blir uppgivna kristna, församlingar som har gett upp. Vi blir håglösa och så vidare. I sista verserna i det här kapitlet vill jag läsa också. För det är en liten parallelltext. Alltså Lukas 5, vers 37-39. Det handlar ju om vinläglarna. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna. Och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger, det gamla är bäst. Gud vill göra nytt. Det är det nya vinet, det är andens nya vin. Och då behöver vi vara nya, flexibla, mjuka, formbara vinsäckar för att kunna bära det nya som Gud vill. Då kastar liksom Herren ut, hjälper oss att kasta ut på djupet i vårt fiskafänge, bildligt talat. Den sista versen där. Och ingen har druckit gammalt, som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger det gamla är bäst. Ja, det är klart, i den mänskliga världen, om man är en vinkännare, så vill man köpa gammalt lagrat vin. Nu är inte jag det, jag dricker ingenting alls. Men om jag gjorde det och hade massa pengar skulle jag kanske köpa en flaska för flera tusen kronor som har lagrats i 100 år. Och så om man drack den så skulle den vara underbar och så vidare. Men det här är något annat här, för Jesus syftar på lagfromheten och traditionalismen som fariseerna levde i. Alltså det gamla, vana, invanda lagfromheten, traditionen, den är bäst, den lämnar vi inte. Alltså Jesus varnar för detta, vi behöver leva i förnyelse, var beredda att tänka nytt. Det är viktigt om vi ska nå ut med evangeliet för Guds rike. I Johannes 4 så finns ju berättelsen när Jesus kommer till Samarien, till Sykars brunn. Och så kommer han i samtal med den samariska kvinnan. Och samtalet får till resultat att hon förstår att Jesus är Messias. Och istället för att hämta vatten så lämnar hon krukan och rusar in i staden och berättar om Jesus. Han kanske är Messias. Och så kommer Jesus in i staden och så kommer väldigt många till tro på att Jesus är Messias där i Sykar i Samarien. Många fler kom till tro på grund av hans ord, står det där i den texten. Jesus sökte upp en människa och han var säkert ledd av Fadern genom helig ande. För han säger på ett ställe i Johannes att jag kan bara göra det jag ser Fadern göra. Så Jesus stod under Faderns ledning. Och det han gjorde, han gick till Samarien. Och det var ett blandfolk, det var hedniskt folk. Judarna ville inte gå genom Samarien, de föraktade Samarien. Han satte sig vid brunnen och samtalade med en kvinna. Och bara det, en judisk man som var rabbi som samtalade med en hednisk kvinna som Jesus visste var en syndare och bad henne om en tjänst. Det var att bryta många barriärer faktiskt. Men Jesus gjorde detta. Och vad gav det för resultat? Jo, det gav verkligen ringar på vattnet. Många kom till tro. Och så sa Jesus i den texten där i Johannes 4 till lärjungarna när de kom tillbaka, för de hade köpt mat in i staden. Säger ni inte 4 månader till, sedan kommer skörden? Så kan vi säga ibland, det är ingen idé just nu. Här är det inte nåbart, och det tyckte säkert lärjungarna som föraktade samarierna. Det är ingen idé här. Men Jesus sa sen då, lyft blicken och se hur fälten har mognat till skörd, sa han. Han såg möjligheterna i en till mänskligt sett omöjlig situation. Lärjungarna hade säkerligen ingen tro på att samarierna var nåbara för evangeliet. Och kanske tänker vi ibland, nej men det går väl inte att nå fram till de här människorna här. De är ju fullständigt ointresserade. Ja, så kan det vara till ytan, men vad rör sig in i hjärtat egentligen på människor? Vi tänker det 4 månader till skörden. Nu är det ingen idé. Då ser vi bara med mänskliga ögon på situationen. Men Jesus gjorde något oväntat. Han gick dit, han såg vad som fanns i hjärtat, vilket nöd som fanns hos den där kvinnan. Och han mötte nöden och många fler kom till tro. Jesus lyfte blicken till Fadern och såg Guds möjligheter istället. Och vi behöver nog ofta tro Gud om större ting än tidigare. Vi behöver söka andens ledning och kasta ut på djupet. Det var vad Jesus gjorde, det han kastade ut på djupet. Genom en kvinna så blev det en stor fångst på platsen Syka där i Samarien. Denna oväntade plats faktiskt. Vi kan behöva be bönen, Herre, led oss till de människorna som är mogna ax att skörda för Guds rike. Filippus fick den ledningen på Damaskusvägen. Jesus leddes av Fadern vid detta tillfälle. Herre, led mig. Be en sån bön. Led mig, led oss till de människorna som är, så att säga, mogna ax, som är öppna för att lyssna. Då kastar vi ut på djupet, på rätt sida båten så att säga. Och att kasta ut på djupet, där är det stor vattenvolym. Där kan det ju faktiskt finnas mycket fisk, till skillnad från grunt vatten nere vid stranden, eller hur? Till sist, om vi återgår till texten. Det står i vers 7, där de hade fått denna överväldigande fångst i nätet så att den nästan höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Vi behöver varandra i Guds rike. Ensam är inte stark i Guds rike. Vi behöver församlingsgemenskapen, vi är ju Kristi kropp tillsammans. Och en församling är inte stark i Guds rike. På orten behöver församlingarna varandra. Då blir vi det fiskelaget, då blir vi den fiskeflottan där varje församling är en fiskebåt. Den fiskeflottan där den stora fångsten kan samlas in i den tid som jag tror är den sista tiden innan Jesus kommer tillbaks. För vi vill väl se väckelse i Nybro, i Kalmar, i Färjestaden och i Sverige innan Jesus kommer tillbaks. Så vi behöver varandra. Så att vi ska söka upp varandra som församlingar också och stå tillsammans. Be tillsammans och försöka agera tillsammans för att Guds rike ska få framgång där vi befinner oss. I Nybro exempelvis. För vi vill ju se näten fyllda till bristningsgränsen, eller hur? Amen. Herre, vi tackar dig för den här berättelsen. De kastade ut på ditt ord, på ditt tilltal. Även om det verkar lite annorlunda och nytt och ovant och konstigt. Men de gjorde så. Och nätet blev till bristningsgränsen fullt, Herre. Hjälp oss att vi inte fastar i våra gamla sätt när inte de håller måttet. Hjälp oss att se på dig, lyssna på dig. Jag ber att du ska hjälpa oss till ödmjukhet, till förändringsbarhet, att vara liksom formbara, mjuka vinläglar som du kan använda för det nya vinet, för det nya som du vill göra i den här tiden. Vi ber om resultat här, att vi ska få se människor komma till tro. Vi ber om din andes ledning till människor som är så att säga mogna ax att skörda för Guds rike. Amen.